radio. Vapen som smugglats in från krigshärjade länder har gjort att svenskar fått vänja sig vid skjutningar och sprängdåd. Och med Ukraina-kriget kan det här hotet öka.
Det är en otrolig mix av vapen som finns i Ukraina just nu.
Och det vore inte första gången vapen från Ukraina hamnar i orätta händer.
Under 90-talet då såg vi att en hel del av dessa vapen då såldes av ganska korrupta människor i Ukraina.
Men historien behöver inte upprepa sig.
Det finns en väldigt stor ambition från ukrainska myndigheters sida att liksom inte bli en källa till vapen för kriminella.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om risken att vapen från krigets Ukraina hamnar hos de svenska gängen. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Sylvia Dahlén. Det är september. Eftermiddagssolen värmer. Tulltjänstemannen lägger inte märke till något speciellt hos den medelålders kvinnan som precis stannat för att betala broavgiften på den svenska sidan av Öresundsbron. Kvinnan säger att hon ska hälsa på en vän i Helsingborg. Inte heller det sticker ut. Men hon är nervös och när hon ombeds köra in till tullens kontrollstation bryter hon ihop.
Vid passagersätet så fanns det en picknickkorg och några påsar nere vid golvet där. Så vi tittade igenom det. I picknickkorgen i botten under tyget innanför picknickkorgen så låg det två pistoler. Två stycken Zastava M57-pistoler. Typiska tjänstevapen i forna Jugoslavien.
Kvinnan som kört från den bosniska staden Modrica har också två automatvapen i bagageutrymmet. Men det finns mer.
I en påse också vid passagersätet så fanns det en bunke. I den låg det 16 handgranater.
Handgranaterna är bland annat av modellen M75. En typ som nästan uteslutande smugglas från Balkan och som blivit en poppis grej bland gängen i Sverige. Och förekommer ofta vid sprängdåd. Och trots att kriget på Balkan avslutades 2001 så fortsätter den här typen av handgranater och andra vapen strömma in i Sverige därifrån.
Den som vi har tampats med längst är ju vapen från västra Balkan. Postkonfliktvapen som vi kallar dem för. Vapen som försvann i samband med krigen där.
Jesper Lidholm, han är vapenexpert på Tullverkets underrättelsetjänst.
Och det är ju 30 år sedan drygt, men de smugglas fortfarande.
Och nu då så har vi ett nytt krig som rasar i Europa. Ett krig där Sverige dessutom skickat stora mängder vapen till.
Så det borde väl vara på gränsen till naivt att tro att inte vapen från Ukraina eller Ryssland riskerar att hamna i fel händer. För vapenkontroll, det var väl inte direkt prio ett där i början.
Ska jag vara riktigt ärlig så har jag i mitt så att säga, utövande av det jag gör just nu inte pratat så mycket om det, utan det handlade mer om att få se Ukraina med så mycket vapen som möjligt för att de ska kunna klara av den här ryska aggressionen.
Major Roger Djupsjö, han arbetar med det svenska militära stödet av vapen och är lärare på Försvarshögskolan. Han är ofta på plats i Ukraina för att se till att de svenska vapnen används på bästa sätt. I början var det riktigt bråttom när Ukraina riskerade att förlora allt.
Jag vet ju att inledningsvis av den fullskaliga invasionen så bildades det ju massa milisgrupper. Och dessa milisgrupper så att säga, utrustades ganska snabbt för att kunna då försvara sin stad eller sitt område.
Det finns tv-bilder från februari 2022 på random ukrainare som i princip får ett vapen i handen och sätts att försvara någon vägkorsning. Så man kan nog utgå ifrån att det inte var supermycket kontroll där kring vem som fick vad där i början. Dessutom var alla vapen välkomna i början av kriget. Ukraina hade ju inte råd att tacka nej till någonting.
Det är en otrolig mix av vapen som finns i Ukraina just nu. Inledningsvis, jag vet att man hade 47 olika artillerisystem. Men det som det gäller framförallt som jag ser som den stora, det är ju Kalashnikov, det är de här eldhandvapnen, det är handgranater, det är alltså det som man skulle kunna använda i kriminalitet i europeiska länder som är den största faran.
Men det är inte bara vapen som väst sänt till Ukraina som riskerar att hamna i fel händer. Det finns ju andra vapen som ligger ännu mer i farozonen.
Det är så att siffrorna som säger att över en miljon ryska soldater har stupat eller dödats i kriget och var och en av dem har tappat sitt vapen, då är det ju hundratusentals vapen egentligen som är oredovisade.
I sociala medier så vimlar det av bilder på ryska soldater som filmas av drönare innan de dödas eller ger upp.
Ja, de har ju sett, och det är nästan alltid ett vapen intill dem.
Ja, men var hamnar alla Kalashnikov och andra vapen som plockats upp från döda ryssar när kriget sen är över?
Ja, det är en bra fråga.
Man pratar ju internationellt om så kallad battlefield recovery som slagfältsfynd då. Och det är väl de vapnen egentligen som är den stora utmaningen.
Här kan det vara både ryska och ukrainska soldater och även privatpersoner som skulle kunna se sin chans att tjäna en del pengar. Magnus Jakobsson Silveryd, han är seniorexpert på Folke Bernadotte-akademin och arbetat med avväpningsprocesser i både Latinamerika och Ukraina före den storskaliga invasionen.
Hur fångar man upp de här oredovisade vapnen när frontens behov inte längre finns, utan det finns ett, det här behovet att möta ryssen ersätts av ett ekonomiskt behov? För vi får ju aldrig glömma att vapen är en handelsvara.
Och skulle det börja smugglas vapen från Ukraina så vore det inte första gången.
There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11?
Det här var väl kanske Nicolas Cage, skådespelarens prime, när han spelar en ukrainsk född vapenhandlare i den här filmen Lord of War. Den handlar om hur vapen strömmar ut från forna Sovjetunionen när regimen faller och den röda armén är i spillror.
När västra gruppen stridskrafter, som de kallades, den Sovjetarmén, drog sig tillbaka, då skedde det liksom helt oordnat, och det var ett antal och högre chefer, generaler, som då använde det här liksom för att berika sig själva.
Många av de som berikade sig själva på att sälja stulna vapen, de kom från just Ukraina. Och dels för att tillgången på vapen var god där, men framförallt att landets ledning var genomkorrupt. Och vapnen, de dök sen upp lite överallt i diverse konflikter i Mellanöstern och Asien och Afrika och sådär. Och nu snackar vi inte bara pistoler och AK-47-or.
I flera fall, de här väpnade grupperna, så har man ju liksom haft utrustning som en mindre armé har. I Afghanistan, de här väpnade grupperna, de har ju haft stridsvagnar, pansarfordon, helikopterar, gud vet allt. Och mycket efter just Sovjetunionsfall, då såldes ju pansarfordon och så vidare från bland annat Ukraina.
En sak som är intressant här är att mitt i allt det här kaoset efter Sovjets fall så var den ryska underrättelsetjänsten KGB fortfarande ganska intakt och hade kvar sina nätverk. Och det är ganska talande att huvudpersonen i den här filmen Lord of War är inspirerad av en för detta KGB-officer, Viktor Bott, som utnyttjar det här och blir en av de stora vapenhandlarna under 90- och 00-talen.
Jag vill nog påstå att Viktor Bott är lite grann ett barn av sin tid. Och det där nätverket med gamla KGB-officerare, det såg ju en möjlighet att kunna ta över lukrativa delar av den här sönderfallet. Och då framförallt vapenaffärer och så vidare. Därför att detta kunde då sponsra de politiska rörelsen som lyfte Putin och Medvedev till makten, presidentämbetet och så vidare.
För Viktor Bott så tog det roliga slut när han dömdes till 25 års fängelse i USA 2010. Men historien om dödens köpman, som han kallas, tar såklart inte slut där.
Nej, fortsättning följer, som det brukar heta.
Ja, to be continued. Det behövs framförallt två saker för att vapen ska kunna flöda ut i stor skala på den svarta marknaden. Ett, det är ju såklart en massa vapen.
Just det.
Och det andra är kaos.
Det som är avgörande här, det är ju vilken kontroll nationalstaten har över sitt territorium, över sina institutioner. Det är polis, det är militär, det är tull, det är gränskontroll.
Det var ju det här vi såg när Sovjetunionen föll samman. Myndigheterna slutade helt enkelt funka, och samma sak kan vi säga om länderna på Balkan.
Och det värsta exemplet på hur illa det kan gå när den här kombinationen, sönderfallande stat med mycket vapen, det är kanske Libyen 2011. Mm. För i årtionden så hade västvärlden sålt vapen utan några större betänkligheter till Libyen. För att sen när man insåg att Gaddafi var en skurk, få honom avsatt, och tyvärr då så glömde man den här lilla detaljen. Vad gör vi med alla vapen?
Man såg då också att massor av människor gick in i lager och tog massvis med vapen, pickup trucks full med Kalashnikov och sånt, bara kördes bort och försvann.
Och Libyen ramlade ner i ett inbördeskrig mellan klaner och miliser och olika krigsherrar. Och det finns ju människosmugglare där också.
Mm.
Men det var så mycket vapen som spreds från Gaddafis gömmor så att det räckte till att starta inbördeskrig även i grannländerna. Peter Weisman är seniorforskare inom vapenhandel på Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI.
Vapen som flödde in i Tjat, i Mali och så vidare bidrog att det blev ännu mer konflikter och att rebellerna eller terroristerna kunde börja en fullskaligt krig mot staten.
Fact is Ukrainian military is selling a huge percentage, up to half of the arms that we send them. Half. And I'm not guessing about this. I know that for a fact, okay? Not speculation. And they're selling it, and a lot of it's winding up with the drug cartels on our border.
Ja, han låter ju ganska säker på sin sak här, den förre Fox News-programledaren Tucker Carlson. Han hävdar att vapen som USA skänkt till Ukraina redan hamnat hos de mexikanska knarkkartellerna.
Ja, men faktum är ju att det inte finns något som tyder på att det stämmer, i alla fall inte. Nej. Än. Men det finns ju ett land som gärna vill att omvärlden ska tro att det ska vara sant.
Det är ju väldigt intressant i sådana fall ur ett hybridsammanhang att plantera en berättelse som säger att Ukraina är oförmögen att hålla koll på sitt inre säkerhet. Man är oförmögen då att på något sätt säkra de här, att inte de här flödena sprids vidare.
Det finns ju många skäl till att Ryssland vill att det ska spridas en bild av att Ukraina är ett land som absolut inte klarar av att hantera ett stort inflöde av vapen från väst. Magnus Jakobsson Silveryd, senior expert på Folke Bernadotte-akademin.
I följd så innebär det att Ukraina är synnerligen olämpliga att bli medlem i NATO, synnerligen olämpliga att bli med i EU, och det är ingen stat att lita på. Och då har vi liksom ett hybridnarrativ som spelar i Ryssland i händerna egentligen.
Men det finns också en risk att Ryssland inte nöjer sig med att sprida propaganda utan tar hybridkriget ett steg längre.
Att Ryssland skulle kunna förse till exempel olika former av brottsliga organisationer med olika former av vapen för att skapa det här, inom det här som vi kallar för hybridkrigföring. Det ser jag inte som otroligt alls.
Det har ryssarna redan gjort i östra Ukraina. Kriminella gäng har fått vapen för att hålla civilbefolkningen i schack där. Och att ta steget och börja smuggla vapen till gäng i Sverige, det är ju inte en osannolik utveckling direkt. Major Roger Djupsjö på Försvarshögskolan.
Det finns ju ett antal oligarker också i Ryssland som inte bara är halvkriminella, de är helkriminella. Och att de då inte på något sätt skulle kunna få det här att, liksom så att skapa inom hybridkrigföringen en osäkerhet i väst. Det ser jag som en absolut typ av krigföring som Moskva inte skulle dra sig för det minsta.
Han är kanske ingen oligark, men vapenhandlaren Viktor Bott Han är i alla fall tillbaka i Ryssland efter att ha suttit 12 år i amerikanskt fängelse.
Han som är från filmen Lord of War då, inspirerad.
Just det, för det visade sig att Bots KGB-kompisar i Kreml, de hade inte glömt bort honom. För när en chans uppstod att få hem honom, då tog man den.
The man dubbed the Merchant of Death saw his 25-year prison sentence cut short after the two countries agreed a prisoner swap.
2022, när en amerikansk basketspelare greps i Moskva för påstått narkotikainnehav, då gjorde länderna en fångutväxling.
A Russian's arms dealer for a US basketball player.
Och det här tycker jag är rätt så intressant, därför att det faktum att han då valdes ut då som någon typ av utväxlingsperson, det innebär ju att han på något sätt har någon slags kontakt kvar till sitt gamla nätverk med KGB-officerare och så vidare.
Och väl hemma i Ryssland så har inte Viktor Bott legat på latsidan direkt. Genom sitt nätverk så kan han komma att bli en bricka i det här ryska hybridkriget om vapnen framöver.
Now almost 2 years after his release, Viktor Bout is said to be back in business. The Wall Street Journal states he reportedly brokered a $10 million deal for AK-74S assault rifles with Houthi representatives.
Polisen befarar att militära pansarskott håller på att bli något av favoritvapen bland de hårdföra MC-klubbarna.
Ett lågvattenmärke för svensk del när det gäller vapen som hamnat i orätta händer, det var det nordiska MC-kriget på 90-talet mellan Hells Angels och Bandidos. Och då sköts det ju pansarskott till och med mellan gängen i små byar i Skåne. Totalt 14 stycken under åren av det här våldsamma MC-kriget i Sverige och Danmark.
Pansarskott i natt sköts rakt in i motorcykelklubbens gård.
Ja, man fattar ju inte att de kan göra det när det ändå ligger andra byggnader i närheten och kan skada andra människor. Så.
Och det finns en del lärdomar att dra av de här händelserna.
Vi såg ju på 90-talet i Skåne i MC-krigen hur man använde pansarskott mot varandra för att de fanns, för att man lyckades komma in i mobbförråd och få tag på dem, och då tyckte man att det kan man ju använda.
Det här då som hände i Sverige på 90-talet, det är ett exempel på hur en konflikt kan trappas upp när tyngre vapen blir tillgängliga. Jesper Lidholm på Tullverket.
Det är väldigt svårt att tänka sig att en kriminell gruppering skulle rulla runt i en stridsvagn. Så att en gräns finns det ju förstås. Men är det handhållet och någorlunda liksom lätt att hantera? För att det får inte bli för avancerade system. Då är det klart att någon kommer tänka att det där ska vi ha.
En annan sak som MC-krigen visade var hur viktigt det är att hålla ordning på vapenförråden.
För här var det ju inte vapen som smugglats in, utan de hade ju stulits från den svenska försvarsmaktens lager.
Ja, sensationellt. Magnus Jakobsson Silveryd på Folke Bernadotte-akademin har erfarenhet från att ha jobbat ute på fältet. Och han har sett hur illa det kan gå när förråden inte fungerar som det ska.
Det finns till exempel exempel från vissa länder där man har haft korrupta tjänstemän i de här vapenlagren som har hyrt ut vapen över dagen, så att man kriminella krafter har kunnat använda det vapnet för kriminella ändamål. Och så har man lämnat tillbaka det liksom när man är klart, och så har vapnet liksom aldrig egentligen försvunnit från det här lagret ut. Men däremot har de varit ute då och i orätta händer tillfälligtvis.
Mycket tyder på att Ukraina har koll på sina lager, och som vi varit inne på så har det inte smugglats några ukrainska vapen till de mexikanska kartellerna till exempel. Men pågår det någon smuggling överhuvudtaget i nuläget? Det kan man ju fråga sig.
Det sker ju smuggling redan nu av viss typ av vapenrelaterade varor, ammunition och vapendelar. Vi ser att ukrainska tullen gör beslag i paket som skickas ut från Ukraina.
Det här verkar inte ha handlat om smuggling för att sälja till kriminella gäng i stor kvantitet, utan mer om att få ut personliga ägodelar kan man säga av militärt slag.
Ja, typ soldater som vill skicka ut troféer.
Men att den ukrainska tullen stoppar det här visar ju ändå på att det är en fungerande stat. Men det görs även beslag av mer allvarliga slag.
Det görs beslag in i Ukraina av ukrainska myndigheter, både vid så kallade vägspärrar, checkpoints som finns bland annat för att se så att inte vapen tas från fronten och sen då västerut i Ukraina. Det görs också beslag i där man har lagrat vapen. Och det är såklart något som myndigheterna jobbar mycket med nu.
Så just nu och efter 4 års krig så ser man ännu inga stora strömmar av vapen från Ukraina. Myndigheterna i Ukraina gör sitt jobb och har inte krackelerat under tyngden av kriget. Men det betyder ju inte att läget är lugnt för det. För vad händer den dagen kriget tar slut? Och kanske ännu viktigare, på vilket sätt kriget tar slut.
Så att det handlar ju lite grann, kan vi få till en fred i slutändan som gör att man kan avsluta det här kriget i god ordning och hempermittera förband och annat, då kommer det ju gå lättare än om att det skulle sluta i total kaos.
Kriminella i Ukraina kommer dessutom ha stor tillgång till vapen. Det här kan ju leda till att de blir en maktfaktor i den undre världen. Och då kan ju vapensmuggling ligga nära till hands, till exempel. Roger Djupsjö på Försvarshögskolan.
Har man kriminella som vill utnyttja tillfället så kommer det alltid vara möjligt. Men som sagt, med en god organisation och en god kontroll. Och förband som är så att säga välorganiserade och välstrukturerade, så minskar risken.
Många vill ju att Ukraina ska gå ur den här konflikten som ett nytt land där man blir en stabil demokrati som fått bukt med korruptionen. Men även om det inte skulle bli så behöver det inte innebära att vapen därifrån sköljer över Sverige och världen.
Tack vare alla misstag som gjorts i Jugoslavien och Libyen och Afghanistan till exempel, så finns det ganska tydliga riktlinjer för hur arbetet med att få kontroll på vapnen efter en konflikt borde gå till.
Mm, och det görs ju nu i Ukraina på väldigt många olika håll. Liten kul grej. Det är så många projekt som leds av olika länder och myndigheter och organisationer kopplat till det här med smuggling att man behövt skapa ett projekt vars enda syfte är att hålla reda på alla projekt.
Och nyckeln för att det inte ska smugglas en massa vapen, det är att börja så tidigt som möjligt, långt innan kriget är över.
Det som talar emot att det blir likadant som med Balkan är att man är mycket mer förberett. Att man redan började jobba med frågan så snart man började skicka vapen till Ukraina.
Och även om fokus från många stater varit att ge Ukraina så mycket vapen som möjligt, så snabbt som möjligt, så har många nationer allt mer börjat ställa krav på att för att Ukraina ska få de här vapnen så måste de minimera risken att de hamnar på villovägar. Peter Weisman på Sipri.
Som till exempel avancerade luftvärnsrobotar. Då har USA sagt, ja, här vill vi ha extra koll. Och då har de satt ihop ett system där Ukraina måste rapportera väldigt noggrant vilka vapen de har fått, vilka de har använt och var de finns. Och det är ju för att USA absolut inte vill att dessa högavancerade vapen kommer att på något sätt att försvinna i riktning Kina eller Iran eller Ryssland.
Så det är sånt som görs nu medan kriget pågår. Men när eller om striderna upphör så måste målet vara att skapa ett samhälle där befolkningen inte behöver vapnen. Och där invånarna känner att de kan lämna ifrån sig vapnen istället för att hålla fast vid dem. Magnus Jakobsson Silveryd på Folke Bernadotte Akademin har sett både bra och dåliga exempel på hur samhällen kan avväpnas.
En afrikansk kollega sa till mig för liksom någon månad sedan att det gäller att avväpna människors sinne, disarm the minds of people. Där det finns ett behov av att skaffa sig ett vapen, då kommer ju folk att liksom försöka hitta sådant.
Och det här blir såklart en utmaning i Ukraina, att gå från då krigslagar då det är mer tillåtet att bära vapen till att vi fred lämnar ifrån sig dem och hoppas att ryssen inte anfaller igen.
Så det är ju första steget, att skapa en känsla av trygghet, och det kan endast göra genom att staten, polis och så vidare ger den här tryggheten åt medborgarna.
Men för att polisen ska kunna göra det här jobbet så krävs det dels att de får koll på var vapnen finns.
Mm, och det här pågår vad vi förstår ett stort jobb för att få ordning på det.
Mm, registrera vapnen. Mm. Men det behövs också en ny och tydligare vapenlagstiftning, vilket också är på gång. Och eftersom Ukraina gärna vill bli EU-medlem så finns det en stark vilja att ändra vapenlagarna för att kunna bli just EU-medlem. Jesper Lidholm på Tullverket.
Det är ju viktigt att man kan få folk dömda för smuggling eller för vapenbrott och att det finns straff som gör att liksom, om man ertappas med det så blir man inte släppt ur finkan efter liksom några dagar och så kan man inte göra klart utredningen för att personen försvann eller sådär.
Och om Ukraina någon gång överhuvudtaget ska ha en chans att bli medlem i EU så måste man få bukt med korruption som landet är så förgiftat av.
Och löser man korruptionen, då minskar man ju också väsentligt risken för vapensmuggling.
Man har ju börjat också såklart med att försöka att hjälpa Ukraina med att hantera korruptionsproblematiken. Om den är bort har man ju löst en hel del. Så man är mycket mer förberedd än i andra fall där efter konflikter vapen försvann till andra länder.
Ja, hur allt slutar här, det vet vi ju inte. Det står nog och väger, skulle jag tro.
Ja, det är ju så. Men det ser i alla fall mycket bättre ut än vad det gjorde under Jugoslavienkrigen.
Det finns en väldigt stor ambition från ukrainska myndigheters sida att liksom inte bli en källa till vapen för kriminella.
Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi den 27 april.
Och lyssna gärna på ett avsnitt vi släppte härom veckan om en svensk officer som arbetat som sjukvårdare vid fronten i Ukraina. Det heter Svensken som räddat hundratals liv i Ukraina och finns i appen Sveriges Radio. Väl värt att lyssna på.
Producent Kalle Glas, tekniker Mats Jonsson och jag heter Sylvia Dahlén.
Och jag heter Claes Aronsson.